Söndagen den 26 augusti. Dramats fjärde dag.
Polisen står fortfarande i kontakt med människorna in i valvet. Den första kontakten under förmiddagen tog sitt 8-tiden i morse och polisöverintendenten Dag Haldin kunde meddela pressfolket på Norrmalmstorg att ingen förändring av läget hade skett. Enligt en telegrambyrå har den först utpekade Kai Hansson hört av sig till byråns kontor i Honolulu på Hawaii och uttryckt sin förbittring över att hans porträtt och namn figurerat i världspressen i samband med den här historien. Och han lär enligt nyhetsbyrån ha telefonerat till polisledningen här och bland annat krävt att få telefonnumret till Olofsson.
Det var logiskt detta med Kai Robert Hansson. Han hade ju sett till genom ett oförnuftigt handlande så hade ju Clark Olofsson blivit fast på ett hotell i Uddevalla där då. Så att han kände sig skyldig gentemot Clark Olofsson, skulle haft anledning att försöka få honom fri då för att revanschera sig. Men som sagt, han fanns ju inte ens i Sverige, han fanns ju på Hawaii då. Och då hörde han ju av sig. Med påföljd att han blev ju snabbt gripen utav amerikansk polis där i Honolulu för att han var ju efterlyst. Han lät sig ju intervjuas också i amerikansk tv och sådär. Lite fåfäng.
Under hela förmiddagen diskuteras det inom polisen hur man ska gå vidare med den situation som uppstått. Nämligen att gisslan är inlåsta i valvet tillsammans med Janne Olsson och Clark Olofsson. Den telefon som finns inne i valvet spärras för utgående samtal och går sedan bara att nå internt, vilket polisen utnyttjar för att föra fortsatta förhandlingar med rånaren. Man installerar också avlyssningsutrustning i en ventilationskanal och genom denna kan man nu höra allt som sägs och görs inne i bankvalvet. Tidigt kommer förslaget att borra hål i taket för att på så sätt kunna föra in de förnödenheter som man efterfrågat. Men det vill Janne Olsson inte gå med på. Strax därpå sammankallar polismästare Kurt Lindroth till presskonferens.
Får jag fråga, hur mår de här fyra banktjänstemännen som sitter som gisslan?
Ja, de är fortfarande vid god vigör. Men de har inte fått vätska på nu snart 1,5 dygn. Och enligt läkarna så kan man inte vara utan vätska allt för länge. Och därför har jag underrättat rånaren om att vi tar upp ett runt hål i taket till kassavalvet. Det är nu både Clark Olofsson och rånaren underrättade om.
Polisen håller nu sedan en timme tillbaka på att borra upp ett hål i valvet. Och man kan förmoda att de vibrationer och det oväsen som nu fortplantas ner i det här lilla slutna rummet där rånaren Clark Olofsson och hans gisslan nu har suttit i nära två dygn, att det måste påverka de som sitter där i viss utsträckning. Och tillsammans med sammantaget med det faktum att de inte har fått vätska på mycket lång tid gör att de kan förmodas vara i en ganska dålig kondition. Man har uppgivit att det kommer att ta cirka ytterligare en timme innan man är igenom och har tagit upp det här hålet i valvet. Och det är väl då vi kan vänta nästa fas i den här utvecklingen.
Klockan 9 på kvällen påbörjas borrningarna trots att man ännu inte fått Janne Olssons medgivande. Men mitt under borrningarna händer något som ställer allt på sin spets.
Polisen låg ju och lyssnade då också. Men just det här då skriket, det tolkades ju då som att han hade våldtagit en utav kvinnorna. Och det spreds ju som en löpeld då ut till folket som fanns ute på Norrmalmstorg, och det gick ut i media att det talas i poliskretsar om att en kvinna ska ha blivit våldtagen där inne. Så det var ju så långt ifrån sanningen. Det fanns ju aldrig det minsta sexuellt övervåld eller någonting i den stilen överhuvudtaget där inne.
Någon våldtäkt var aldrig tal om. Det visade sig att rånaren under en period tvingade den 23-åriga Kristin Enmark att ligga under det hål som håller på att borras upp. Om polisen inte genast avbryter borrningen skulle hon få borrkärnan av solid betong på sig så fort man brutit igenom taket.
Så det är ju då som hon skriker, sluta borra, och sen några andra ord också. Det hörs ju väldigt tydligt på bandet att det är just det hon skriker. Poliserna där uppe, de som låg och lyssnade, De hörde det de ville höra och de var ganska spända. Och det är ju klart, man räknade väl med möjligheten att det skulle kunna ske någon form av övervåld mot kvinnorna där, eftersom han ju inte visste vilken sorts person det var som fanns där.
Att de själva kunde följa nyhetsbevakning och sådär, var det ett problem? Att de hade radio där inne?
Radio hade han ju med sig. Så att det var först de sista timmarna innan upplösningen, så att säga, som det blev radiotystnad. Men det var ju efter en överenskommelse då med Sveriges Radio.
Gas är, som har sagts, ett alternativ. Men det tar 2,5 minuter innan den gasen kommer att verka.
Tack vare att Jan Olsson har en radio med sig i valvet kan han hela tiden följa medias rapportering utanför banken och själv se till att alltid ligga steget före. Och när han får reda på att polisen planerar att spruta in gas i valvet sätter han sin hittills mest djävulska plan i verket.
Men det hände ju väldigt mycket inne i valvet också sedan. Och bland annat detta när han lät gisslan stå i de här snarorna som han gillade upp. Och de var ganska djävulskt applicerade där, så att skulle den ena tjejen då till exempel säcka ihop, så skulle hon ju dra åt snaran för den andra som stod i den andra änden utav det här repet. Och det borrades ju upp ytterligare ett hål i den andra änden av valvet. Valvet var ju rektangulärt, långsträckt där, och i den andra änden så borrade man upp ett mindre hål och sänkte ner en kamera och tog en situationsbild av hur det såg ut där nere. Och man såg snarorna som var anbringade då på förvaringsboxarna.
Kurt Lindroth är den man som har det yttersta ansvaret för alla polisiära aktioner i samband med det här dramat. Och han började presskonferensen med det här beskedet.
Ja, våra förhandlingar med rånaren, de är nu avslutade. Jag trodde att han skulle ta sitt förnuft till fånga. Men det går inte att tala med honom. Han är helt oefterrättlig.
En förhandlare försöker verbalt övertyga en våldsverkare eller en motståndare om att försöka hitta andra lösningar på ett problem så att våld kan undvikas, om det är en sån situation som förhandlaren har hamnat i.
Bertil Olofsson är chef för Nationella insatsstyrkan och han har många års erfarenhet av förhandling i polisiära ärenden.
Vilken är den svåraste uppgiften som man kan ställa sig inför?
Ja, det är svårt att säga. Det kan vara nog så svårt att försöka övertyga en självmordskandidat att inte ta livet av sig, som det kan vara att försöka övertyga en gisslantagare att inte skada sina tilltänkta offer. Så att även en vardagshändelse kan bli rätt komplicerad när det börjar bjuda motstånd, så att säga. När det börjar bli lite komplext och svårbearbetat. Det är då det krävs lite större kunskap och utbildning för att kunna hantera de riktigt svåra händelserna. Om man tittar på statistik som finns i Sverige, så är det vad vi kallar för självmordsintervention. Det vill säga att försöka övertyga självmordskandidater att avstå från sina handlingar. Det är procentuellt sett det vanligaste. Men sen används också förhandlare för att gripa farliga personer som har förskansat sig för att hantera gisslansituationer. Jag har sett det till exempel vid gisslansituationer på kriminalvårdsanstalter och i banker och så vidare. Det är kanske de vanligaste situationerna i vardagen som förhandlarna hanterar.
Fanns det förhandlare vid tiden för Norrmalmstorgsdramat i den?
Nej, det fanns inte. Man kan säga att internationellt så började man fundera i de här banorna att kunna påverka människors beteende någonstans i mitten på 70-talet. Men det nådde inte Europa och Sverige förrän kanske 15-20 år senare. Och svenska förhållanden så har förhandlingskonceptet polisiärt fungerat sedan slutet på 90-talet.
Hade en utbildad förhandlare varit till stor hjälp vid Norrmalmstorgsdramat?
Ja, utan tvekan. Definitivt hade förhandlingskonceptet varit en stor tillgång i de svåra situationerna, ingen tvekan om det.
Märker man någon skillnad då sen polisen börjar använda sig av förhandlare?
Ja, utan tvekan. Det är en väldigt tydlig trend att sen polisväsendet i Sverige har börjat använda förhandling som ett koncept, så har både bruket av tårgas och våldsanvändning och skadeeffekter har dramatiskt ändrats, såg jag påstå.
Kan man någonsin förbereda sig på det som väntar en när man kommer ut till en plats och ska börja förhandla med en kidnappare eller en rånare till exempel?
Både och. I utbildningen så tränas ju förhandlarna utifrån internationellt vedertagna koncept för att lära sig förhandling som egentligen är påverkande av beteenden hos andra människor. Men man måste också kunna vara så flexibel att man kan läsa en situation och anpassa sitt eget förhållningssätt ut efter den aktuella situationen och hur den utvecklas.
Man får inte sätta sig på några höga hästar. Man måste kunna prata även med de kriminella och man måste tala deras språk. Jag har på språk, så i Norrmalmstorg där tog man ju dit då en kriminalpolis som ansågs vara expert på kåksnacket. Det var han som skulle snacka då med Clark Olofsson och gärningsmannen rånaren Olsson där. Kåksnack, alltså det är jargongen ute på fängelsen där, va. Det är ju bara det att det språk som han förde, det begrep inte varken Clark Olofsson eller Janne, för de verkade närmast intellektuella jämfört med det språk som han använde sig av.
Måndag 27 augusti. Dramats femte dag.
Polisledningen störtade ut en efter en, kan man säga, slängde sig i sina bilar och åkte hem utan några som helst kommentarer. Men senare kom alltså polismästare Kurt Lindroth ut och förklarade vad som hade hänt.
Rånaren band upp sin gisslan vid bankfackskåpen och sa att släppte vi in gas i lokalen så skulle de här ungdomarna komma att hängas. Och det var polisen som åstadkom den skadan.
De skulle alltså
på grund av gasen bli oförmögna att hjälpa sig själva och bli hängda.
Har ni kunnat se in i valvet?
Under det här företaget så hände detta att vi borrade upp det hål som jag tidigare talade om. Och när den borren var nere, då hade vi gjort det där hålet. Men då applicerade rånaren en sprängladdning på en borrhylsa.
Det har varit en explosion alltså?
Ja, just det.
Vad har ni för planer nu?
Ja, vi ska träffas igen klockan 14. Därför att det är väldigt, väldigt många av oss som inte har varit ur kläderna sedan torsdags. Och eftersom det här är ett företag som kräver precision och vakenhet, så vill jag ge personalen lite vila innan vi fortsätter. Men det här har man ju att göra med en helt omänsklig människa.
Det var Norrmalmstorgsdramats femte dag och det märktes att det inte var någon vanlig måndag som svenska folket vaknade upp till. Människorna tog ledigt från jobbet för att kunna slinka ner till Norrmalmstorg och följa händelseutvecklingen. En händelseutveckling som verkade allt mer kritisk.
Man har alltså råkat in i den situation som man innerst inne fruktade men som man ändå hade hoppats inte skulle inträffa. Rånarens desperation är tydligen av den omfattningen att han tycks beredd att driva den här affären till sin spets. Gisslans situation är nu uppenbarligen värre än den har varit tidigare och dess tidigare förtroende för rånaren som ju kom till uttryck i olika intervjuer i radion, det förtroendet har nu enligt polismästare Kurt Lindroth förbytts i skräck och förtvivlan. Det sker ett uppehåll här till klockan 14, dessförinnan kan vi inte vänta någon ny utveckling här, men det val som polisen sen har att göra måste vara oerhört svårt.
Polisen återupptog arbetet vid bankvalvet på eftermiddagen. Han borrade på nytt, men nu med vetskapen att rånaren var benägen att ta till drastiska åtgärder. Hatet mot honom hade växt, både hos polisen och hos allmänheten. Inte minst efter arrangemanget med hängsnarerna och det sen tidigare spridda våldtäktsryktet. Av polisens avlyssning framgick dessutom att stämningen i valvet nu var betydligt mer spänd än förr, då man ju hade suttit och skrattat och spelat luffarschack. Och nu skulle Janne Olsson komma att använda sig av Sven Sävström i gisslan för att understryka allvaret. Kristin Enmark berättar om vad som hände i valvet.
Alltså det här är inte lätt. Janne skulle ju skjuta Sven i benet för att markera. Och Sven blev naturligtvis uppskakad och rädd och ville inte och sådär. Och då kom jag ihåg. Alltså jag kan knappt säga det här. Alltså, då kom jag ihåg att jag sa till Sven så här. Men Sven sa, det är ju bara i benet. Och jag menar, alltså... fan kan man säga det till någon som ska få skjuta? Det är bara i benet. Det händer mycket konstigt med en när man är instängd sådär. Med ens ja, moral och värderingar och vad som är rätt och fel. Och...
polismannen Ingmar Krusell.
Det var en möjlighet som han såg där, Olsson, att statuera ett exempel. När det inte hjälpte med de här snarorna då.
Men hur avstyrdes det då? Kom man på andra tankar?
Nej, det var Jan Olsson som avstod helt enkelt själv.
Och från dramats centrum Norrmalmstorg till kanslihuset, vår reporter där Anders Isaksson.
Det är också ganska tätt med telefonsamtal här från allmänheten. En allmänhet som tycks ha gott om goda råd hur polisen ska få slut på det här dramat. En del vill förstås ha hårdare tag mot kåpismannen.
Man skulle släppa in en svärm med bålgetingar i valvet. Man skulle fylla valvet med pingpongbollar så ingen kunde röra sig där inte. Det fanns så fantasifulla förslag på hur man skulle oskattiggöra dem i valvet där. Så ja. Det fanns också förslag om att kasta ner en handgranat. Det var ingen som brydde sig om gisslans liv.
Men polisens inställning var att det var gas som krävdes för att få ett slut på dramat.
Det var också lite grann av desperation över detta. Man kom ju inte fram. Förhandlingsvägen kunde man ju inte få dem att ge upp. Utan detta var, för att nu använda ett väldigt drastiskt uttryck, den slutliga lösningen, bankvalvet. Var den slutliga lösningen som man använde gasen i Tyskland, också cyklon B, när det gällde utrotningen av judar och så vidare.
Jo, sen kom det ju då sådana här brevet. Jag har fått en idé som gör att bara bankrånaren dör. De små hålen som ni har gjort kan en farbror sitta med en pistol riktad i hålet. Också när han går under hålet så pang, så kan ni hämta gisslan och bankrånaren död. Jag heter Mikael och är 10 år. Och jag har en förklaring.
Hade man då från Kreditbankens sida kunnat förhindra att rånet vid Norrmalmstorg fick den utgången som det fick? Bertil Alvén är säkerhetschef på Föreningssparbanken.
Har man lärt sig något från Norrmalmstorgsdramat när det gäller banksäkerhet?
Ja, det har man ju lärt sig mycket av. Jag vet, eftersom jag jobbade då, att man på den tiden, då trodde man inte att sånt här var möjligt överhuvudtaget. Så det blev ju ett ganska brutalt uppvaknande och har väl varit en början till att ytterligare då utveckla säkerhetsarbete. Men det har ju naturligtvis tagit tid, det kostar ju också pengar. Bankrån för övrigt vid den tiden, där vet jag av kollegor då som blev utsatta. De fick ingenting utan räkna pengarna så de kan öppna och fortsätta verksamheten och... Jag vet att det var många som mådde väldigt dåligt många år efteråt av det där. Vi har nog lärt oss en hel del då sen Norrmalmstorg. Både förberedelse och inte minst då hur tar man hand om personal efteråt.
Hur förbereder ni er anställda på bankrån?
Ja, dels så ska ju alla anställda då ha säkerhetsutbildning. Grundläggande är ju att liv och hälsa går före pengar. Man ska inte försöka spela hjälte på något vis, utan man ska utgå ifrån att det som eventuellt då riktas mot en, om det är vapen av något slag, att det är ett riktigt vapen, att man inte då ifrågasätter det. Det får man göra vid ett senare tillfälle i så fall. Man utlöser överfallslarm när man bedömer att man kan göra det då utan att öka risken.
Hur förbereder man någon psykiskt då på ett rån, alltså er personal?
Om man jämför med hur man gjorde för 20 år sedan, då förekom det att det genomfördes regelrätta rånövningar där polisen då meddelade att man ville genomföra då en rånövning och vår personal satt i kassorna och poliser spelade rånare. Men det där har vi slutat med sedan ganska många år eftersom det visade sig att det var de i vår personal som blev så illa berörda av det här att man upplevde samma psykiska påfrestning som i stort sett vid ett riktigt rån.
Har det förekommit ofta att anställda eller kanske kunder har försökt spela hjälte vid rån?
Det har väl varit vid en del tillfällen att kunder då har ingripit. Och ofta är det äldre kunder som tycker att det här, så här får inte gå till. och då har angripit rånare. Det har även varit då att kunder eller personal då har sprungit efter rånare av ren reflex utan att man riktigt har tänkt sig för att det kan vara farligt.
Vad beror det på att det är äldre personer som...
En förklaring kan vara då att äldre tycker att ja, de har levat så länge så det gör inte så mycket om de blir skadade. Utan att här ska man sätta stopp för någonting som man inte accepterar. Eller att man inte riktigt inser att det kan vara farligt.
Har bankrånen i så att säga, karaktär förändrats genom åren?
Beväpningen har ju blivit grövre med inte bara... Man säger små, mindre handelvapen av pistoler och revolver, utan det är även då automatvapen av olika slag. Längre tillbaka så då var det väl mer vapen av typen pistol, revolver och avsågade hagelgevär.
Bankrånen har ju minskat den senaste tiden. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, de har minskat ganska ordentligt då sedan början av 90-talet. Då hade vi i snitt ungefär någonstans mellan 12 och 13 rån varje månad mot bankerna i Sverige. De här professionella ligorna som vi såg en hel del av under 90-talet som med mer eller mindre då militäriska precisioner då håller ett litet samhälle i schack medan man rånar en eller flera banker. Och vi ligger nu nere på ungefär ett och ett halvt rån i månaden. Det där var något som intresserade Brottsförebyggande rådet som har gjort en studie på varför minskade bankrånen under 90-talet. Och man kom ut med en rapport i höstas som visade att det berodde inte på att det är färre bankkontor nu. Det berodde inte på att polisen har låst in fler. Utan den största orsaken det var bankernas eget säkerhetsarbete. Att man då har gjort det svårare att komma åt de här stora bytena.
Men har det att göra med också kanske att man ser att rånarna har andra sätt att komma över pengar, kanske på elektronisk väg och så vidare?
Behovet av pengar finns ju fortfarande och det är väl därför som har rån sker på andra ställen. Man har ju givit sig på värdetransporter i ganska stor utsträckning, butiksrån och liknande. Och det har ju bankerna i en del fall då fått kritik för att vi har flyttat över rånen till andra branscher, men vi säger att vi kan ju bara ta ansvar för vår egen personal, sen får de andra branscherna se till att de säkrar upp sina rutiner och sina lokaler.
Vi lyssnar på P3 Dokumentär om Norrmalmstorgsdramat med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson.
Tisdag den 28 augusti. Dramas sjätte dag.
Under natten till tisdagen höll Jan Olsson vakt vid borrhålen i valltaket, beredd att skjuta med sin k-pist. Och det gjorde han också mot kriminalteknikern Assar Karlström som gick förbi på övervåningen. Kulan träffade dock en sandsäck som Karlström skulle täcka över ett av hålen med, och det blev hans räddning. Men senare samma morgon så var det dags igen.
Det var klockan 20:08 idag på förmiddagen som en av ingångarna till kreditbanken på Norrmalmstorg slogs upp. En ambulans kördes fram och en svårt blödande man klädd i en grön arbetsoverall fördes ut. Snart nog stod det klart att ett skott avlossats genom ett av de hål som polisen borrat upp i taket till det valv där den k-pistbeväpnade rånaren och Clark Olofsson tillsammans med gisslan sitter inspärrade. En polisman som uppenbarligen varit sysselsatt med tekniskt arbete på valvtaket träffades i ena handen och vänstra delen av ansiktet.
Den skjutne var Karlströms teknikerkollega Olle Abrahamsson. Och nu planerade polisen att en gång för alla sätta punkt för dramat. Gas skulle släppas in i valvet och dörren skulle forceras. Man pratade med den person som konstruerat valvdörren och lyckades såna fram ett likadant plåtskåp som man blockerat dörren med från insidan. Genom mätningar av skåpet kunde man få ut nödvändig information. Ute på Djurgården övade polisen med gasutrustningen och polisledningen utsåg en inbrytningsstyrka på 8 man som alla tilldelade sina speciella uppgifter. Klockan 3 på eftermiddagen var planeringen klar. Operationen skulle börja klockan 21:05 efter det att Sveriges Radios nyhetssändningar precis hade avslutats. Polisen ville inte att information om framkörda ambulanser och annan aktivitet i samband med aktionen skulle nå personerna i valvet. Ingmar Krusell.
Allt var ganska klart och det var ju den här gasläggningen. Det var ju de största diskussionerna. Skulle gasen kunna påverka Olsson så att han tappade kontrollen över sig själv och i desperation började skjuta på grund av gasen?
Vad var det för typ av gas det här? Alltså, skulle ja, vara söven?
Det var en typ av gas som Rikspolisstyrelsen hade införskaffat. Och man visste för lite om den där gasen, men Rikspolisstyrelsens experter, de sa att det är ingen fara. Va?
Hur kommer det sig att man satte in gasen när man väl gjort det och inte innan så att säga?
Jo, därför att man måste ju så småningom sätta en punkt för det där. Det kunde ju inte pågå hur länge som helst. Va? Och det var det enda medel som man hade egentligen att använda sig av. Det var en väldigt stark koncentration i det här slutna valvrummet givetvis. Så att de var ju desperata. De kände ju att de höll på att kvävas mer eller mindre. Clark Olofsson, det var ju han i desperation så ropade han ju detta att vi ger oss. Och sen han hjälpte ju till att flytta undan det här skåpet där, som de hade blockerat valvdörren med där inifrån också då.
Polismännen Håkan Larsson och Johnny Jonsson var först in i valvet.
De gick in med bar överkropp och med beväpnade med knivar i svångremmen. Vi visste ju allt för lite om Jan Olsson då. Om han skulle ha gjort något drastiskt och sprängt kanske hela skiten. Eller åtminstone haft en sprängladdning just där när poliserna kommer in. Va?
Alldeles nu så har alltså den första kopistmannen kommit ut. Olsson togs ut och när han kom ut här så möttes han av starka burop. Men han log självsäkert och höjde lätt armarna mot gänget. De första av gisslan har också kommit ut. Det var Kristin Enmark som först fördes bort här. Hon fördes bort på bår men hon satt upprest och verkade alltså inte speciellt skadad. Och vi har just fått beskedet att ingen här är skadad. De första ambulanserna rullar iväg och här kommer ytterligare en person på bår. Det är, så vitt jag kan se, Olofsson. Men han ligger på bår. Jag kan nu inte se hur pass allvarligt skadad han är. Han förs omedelbart in i en ambulans här. Därmed över till Lennart Broström som kanske har mer att säga.
Ja, här har de två första ambulanserna gett sig av till sjukhusen med blinkande blåljus på taken. Och just nu applåderas det ytterligare på torget här från de församlade journalisterna. Det är tydligt att polisen har klarat av den här mycket, mycket svåra uppgiften som de har haft och som de har dragits med en hel vecka och som har gjort att de inte har praktiskt taget kunnat få sova.
Statsminister Olof Palme var snabbt nere på Norrmalmstorg efter polisaktionen och det här var hans reaktion omedelbart efteråt.
Ett samhälle som beväpnar två vettvillingar med pistoler som ställer ett bil 3 miljoner kronor och 2 oskyldiga människor till deras förfogande. Det samhället skulle vara sjukt i sin kärna. Det skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser. Så på den punkten tvekade jag aldrig ett ögonblick.
Stockholmspolisen höjdes ju till skyarna efter det här. Men det kunde ju ha gått åt andra hållet också. Det var som att få 13 rätt på tipset trots att man inte har tippat.
Norrmalmstorgsdramat var äntligen över. Under natten födde Clarks tjej Inga-Lill deras gemensamma barn på Sankt Eriks BB.
Dr. Nils Bejrot har under större delen av dramat befunnit sig inne i banklokalen. Han har samtalat med de 6 i bankvalvet och bistått polisen med råd för polisens agerande.
Vilken roll spelade Clark Olofsson?
Ja, den var ju lite dubiös. När vi först fick upp honom till Stockholm så hade vi ju inte någon som helst misstanke på att han skulle vara engagerad eller indragen i det här. Men sen när de blev instängda i valvet, sen blev det allt mer uppenbart att han var involverad i det här. Och mitt tips för dagen är att det här var en form av avancerat fritagningsförsök av Clark Olofsson helt enkelt.
De 4 personer som har suttit som gisslan och som alltså befunnit sig under ett ständigt hot under de här dygnen. Kan ni räkna med att de nu kommer att ha några psykiska men utav händelserna?
Ja, en sån här sak går naturligtvis inte spårlöst förbi. De har ju levt i dödsskräck under en lång tid av det här. De behöver få vila ut där, och sen så gissar jag att banken ger dem en kompensationsledigt för övertidsarbete och så vidare.
De gav ju upp och marscherade ut, får handbojor på sig, både Clark Olofsson och Janne Olsson, och förs till häktet. Sen vidtog ju en väldigt lång och jobbig förundersökning, och det var ju där som jag kom in i bilden egentligen. Så att förundersökningen var ju klar framåt hösten, men det var kompletterande förhör med mera där, som drog in på nästa år där, 1974. Och sammanlagt har jag räknat ut att jag var ju Clark Olofssons förhörsledare där i nästan fem månader hade jag med honom att göra. I bakgrunden låg ju det att Clark Olofsson, han misslyckades ju att ta sig ut från fängelset i Kalmar. Han sprang ju ner och försökte hoppa över fängelsemuren, men han var tydligen för svag i armarna för att kunna ta sig upp där. Det hade ju Janne plågat honom med under resonemangen i valvet där bland annat. Det kan man höra på bandet. Han gisslar honom lite grann för att han var för svag. Men om rymningen hade lyckats så hade de ju planer på att de skulle först ge sig över till Öland med motorbåt. Och sen skulle de ligga lågt ett tag, och sen skulle de göra den stora grejen, och sen skulle de bege sig till utlandet. Det är sånt där man sitter och fantiserar om på kåkarna. Men det fanns människor här i Stockholm som stödde dem. Det var ju Janne som hade skaffat support då i det så kallade bilhandlargänget i Vasastan. För kvällen innan Norrmalmstorgsdramat så var det en stor fest ute i Bromma, i Ulfsunda för att vara exakt. Och där, den kvällen så planerades ju den här grejen där.
Man kan slå fast att det var inte ett rån som utvecklades till det här efter, utan det var planerat att han skulle få dit Clark Olofsson.
Ja, det var ju då. Jan Olsson bodde ju hemma hos den här flickvännen till Clark Olofsson där. Och de tittade ju på olika banker vilken som skulle vara lämpligast då. Hon begrep ju inte vad han planerade för någonting, men sen var det ju hemma i hennes lägenhet som de slutliga planerna gjordes upp. Där ritade han ju in flyktvägen och allting på en karta. Han hade ju det med sig i den där väskan i banken sedan, så vi har ju sett den. Och spritpennan som det där ritades med, den låg ju i hennes lägenhet då.
Låg någonting i det att hon ville att Clark skulle komma ut i fängelset tills det att hon skulle föda där, eller i samband med?
Det har jag inte tänkt på. Det kanske fanns ett samband där. I alla fall är hon ju med på den här blomsterhälsningen. Den står jag hennes namn där då. Och han som kallar dig för Slöfsen, alltså det var ju Janne då. Tillsammans så går de till en blomsteraffär och skickar de här blommorna till Norrköpingsfängelset där Clark Olofsson finns. Och det var ju som en signal då också att nu är jag här. Nu är det på gång, va?
Clark, han lyckades väl tala sig relativt fri i rättegången.
Stockholms tingsrätt dömde ju honom som en medgärningsman till Olsson. Så han blev ju dömd för det brott han begick i banken. Men hovrätten accepterade att han också stod under rånarens tvång. Så att han kunde inte göra annorlunda. Så att han blev ju friad. Och sen kom ju det mest känsliga av allt. Det var ju polisen som har placerat Clark Olofsson i banken.
Vad fick Jan Olsson för straff?
Ja, han fick ju livstidsfängelse. Men han kom ju ut ganska tidigt i alla fall. Han skötte sig ju väldigt väl i fängelset.
Pengarna som Clark säger att han kunde tillgodogöra sig efter det här rånet. Har man fått någon klarhet i hur, om de verkligen fick några pengar?
Det får man aldrig. Men på den tiden fanns det ju 10 000 kronor sedlar. Jan Olsson har ju anklagat Clark Olofsson för att han skulle ha tagit 4-10 000 kronor sedlar och stuckit upp i analöppningen. och på så sätt fått ut de där pengarna ur banken. En annan sak är ju det att jag fick ju ro i hamn det som polisledningen lovade Clark Olofsson nere i banklokalen, att om du klarar upp den här situationen åt oss så ska vi hjälpa dig med permissioner och nådansökan och allt sådant. Fanns ingen som ville stå för detta. Jag som var hans förhörsledare under nästan 5 månader, det blev ju jag som fick stå för den kontakten, och av den anledningen kom jag ju också att ha en viss brevväxling med honom. Och jag var ordförande i Stockholms kriminalpolisförening och ledamot av Svenska polisförbundets styrelse då. Och i samband med att Clark Olofsson gjorde sig skyldig till en misshandel ute på Möja en midsommar, så gjorde man husrannsakan hemma hos honom, och då hittade man då korrespondens, alltså brev som jag hade skrivit till Clark Olofsson. Helt legalt, det var ju ingenting med det. Men det var så skandalöst då, så att jag kunde inte stanna kvar som ordförande, utan då fick jag avgå med mycket buller och bång, och det slog ju kvällstidningarna upp då på detta sätt. Toleransen var ju väldigt liten när det gällde att ha kontakter med en sådan som Clark Olofsson. Men det var ju så att när några månader efter Norrmalmstorgsdramat så gifte sig Janne Olsson med en kvinna som hade börjat skriva till honom då efter Norrmalmstorgsdramat. Då ställde ju bland annat Kurt Lindroth och sen Torander och min en av mina kollegor ställde ju upp som bröllopsvittnen. Och polismästaren tillhandahöll ju en, alltså sin tjänstebil där för att skjutsa till kyrkan och sådana där saker. Så att det var ju en skandal i det där också. Men det var ingenting jämfört med det faktum att jag hade brevväxlat med Clark Olofsson.
Men hur kom det sig att ni fick en sån tät relation? Alltså, kändes det inte konstigt?
Ja, är man förhörsledare för en person under så lång tid. Man kommer varandra in på livet. Han fick förtroende för mig.
Det blev som ett Stockholmssyndrom där också mellan er på något vis. Då,
nej,
som
det är inte ovanligt. Det gäller merparten av dem som man är förhörsledare för. Och har du inte bra kontakt med den du ska förhöra, då kan du lika gärna lägga av som förhörsledare. För du måste vara på samma våglängd som den du ska höra. Det går inte att göra som i tv-deckarna eller Wallander-filmer eller vad 17 det nu handlar om. Man kan inte uppträda som förhörsledare på det sättet. Va?
Du har hört P3-dokumentär om Norrmalmstorgsdramat av och med Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Tekniker var Lotta Linderar och musiken valdes av Jonas Westman.
Visar det här dramat att vi kan vänta oss lika farliga saker i framtiden, att Sverige har blivit ett våldsammare land?
Nej, jag tror att det här, det sätt på vilket det löstes, kan betyder väldigt mycket för framtiden. Om liknande tankar växer fram i någon vettvillings hjärna. 3, 3.